Det är första gången jag är här. Vi har kört igenom några gånger, men det är allt. Och jag har fått det här ämnet att stanna inför den här veckan, nämligen om Israel. Vi kommer att göra det. Och så mynnar det ut ju naturligtvis i en fråga om Messias återkomst. Vi får se när vi gör den här växlingen av vad som händer under veckan här. Men när jag gick in här på hemsidan och tittade så såg jag att de satt, den som ansvarar för hemsidan var i alla fall satt ute under veckan här. Jag beklagar att inte jag fick vara med på resan här, men jag bröt benet några dagar innan. Jag trodde jag skulle kunna vara med. Jag fick två pojkar som sa vi följer med och kör dig i rullstol. Men ortopeden och försäkringsbolaget sa nej. Så att då blev det så där. Vi åker ner igen nu i november och gör ett nytt försök. Och fick just igår en liten avbeställning. Det var några stycken som blev sjuka och kunde inte följa med, skulle in och opereras. Så där är fyra platser kvar om det är någon som är intresserad. Så har jag sagt det också. Så åker vi ner till påsken nästa år. Nåväl, det här med Israel. Jag låg faktiskt i natt och tänkte på det. Inte minst med tanke på att jag skulle få vara här de här dagarna. Och då tänkte jag så här. Finns det något land i världen som upptar mänskligheten på ett sådant sätt som Israel? Finns det något land i Amerika som är så intressant så att hela religioner har åsikter om det? Det gör det inte. Finns det något land i Sydamerika eller i Asien? Eller finns det något land i Europa som är så intressant som Israel är? Och vi ska förgäves söka efter det. Och då kan man nästan fundera på varför är just det här lilla landet så intressant. Inte bara för tre stora religioner, för det är det ju. Utan också för väldigt många politiska strömningar. Alltså går jag ner här på gatan i Bollstabruk och frågar liksom, vad tycker du om Israel? Så är det liksom pang direkt, folk har åsikter om det. Intressant. Alltså antingen så är man för det eller också är man emot det. Så bara landet är liksom, det genererar väldigt mycket känslor och åsikter och man kan ju fundera varför. Och det jag ville stanna inför här, det är att oavsett om du är emot Israel eller du är för Israel, då tycker jag att man ska ha argument för sitt ställningstagande. Alltså jag kan inte bara komma och säga jag är för Israel. Jag måste ju veta varför. Och likadant tycker jag att de som är emot det skulle ha veta varför. Ett litet land som inte är större än Småland och bebos till 50%. Ungefär halva Israel är ju öken, Negevöknen. Där bor nästan inga människor. Så halva Småland bebos utav judar och araber. Och de samsas gott när man möter den enskilde på gatan. Men när man kommer upp lite grann i hierarkin och framförallt när vi kommer in i massmediala samhället så verkar de som hund och katt, men så är faktiskt inte sanningen. Men frågan är varför är Israel så intressant? Jag vet inte om jag kommer kunna svara på det, men jag satt och lyssnade på ett program i radion. Och det var en massa sådana här förstå sig påare. Politiker, analytiker, journalister och så här. Och så ställdes plötsligt frågan, varför är Israel så intressant för så många människor? Och så försökte man där att bolla svaren. Det var inga kristna människor. Men plötsligt så säger en av de här analytikerna så här. Det enda jag kan hitta som gör Israel intressant, det är att de som bor i det landet säger att deras messias ska komma tillbaka till Israel. Det är det enda jag kan hitta. Alltså sånt säger inte buddhisterna. Buddhisterna säger inte att Buddha ska komma tillbaka. Hinduerna säger inte att deras tusentals gudar ska komma tillbaka. Muslimerna säger inte att Allah ska komma tillbaka. Så det enda folket i hela världen som hävdar och säger och längtar, det är judafolket. Och naturligtvis också vi som är en stam inhympad i detta. Nu ska vi läsa Bibeln. Det här blir lite bibelstudiekväll. Alltså, har ni Bibeln med så är det bra. Så kan vi slå i den lite sakta och försiktigt. Och då börjar vi i Andra Samuelsbokens 7:e kapitel. Andra Samuelsbokens 7:e kapitel. Det är David som ber. David har nu blivit kung i Israel. Och han har problem, han har stora problem. Ända sedan han blev kung, det är många som vill förinta Israel redan på den här tiden. Men så ber han. Och så kommer han fram till det 7:e kapitlets 23:e vers. Finns det ett enda folk på jorden likt ditt folk Israel? Som Gud själv kom för att friköpa och sig som sitt eget. För att göra sitt namn känt. Det är Davids bön. Finns det ett enda folk på jorden som du har friköpt? Och där syftet är en enda sak. Nämligen att göra ditt namn känt. Ja, för att förstå den bönen så måste vi lite grann sätta oss in i det judiska tänkandet och hebreiskan och så vidare. Och så tittar vi bara på namnet Israel. Alltså bokstaveringen. Israel börjar ju med bokstaven I. Inte sant? Och ni vet att bokstaven I i det hebreiska alfabetet. Det är liksom symbolen för, ska vi säga, ingenting. Framförallt den lilla bokstaven I. Därför att på den lilla bokstaven I så har man en liten punkt ovanför den där lilla strecken. Det känner vi till, va? Och det har vi ju i den svenska kulturen också. Då kan vi säga, det där var pricken över I-et. Har ni hört det uttrycket någon? Det där var pricken över i. Alltså man har ätit en god middag. Och när middagen är avslutad så kommer husmor in med en liten bakelse och en kopp kaffe. Och så säger man, det var en god middag men se det där var pricken över i. Pricken över i är något positivt för oss västerlänningar. Intressant. Men så är det inte för judarna. Pricken över i är för judarna symbolen för absolut ingenting. Iet har ju ingen början, inget slut, inget innehåll. Det är bara en prick. Och det är det som egentligen är Israel. Det är ingenting. Det är ett hårt folk, det är ett hårdnackat folk. Det är ett trolöst folk. Alltså det är ett folk som kan reta gallfeber på precis vilken människa som helst. Ja, till och med på Gud i himlen. Så att om Gud han skulle hitta en kandidat för sig, en representant för himlen, så kunde han inte hitta sämre än när han valde judafolket. Det går inte att hitta sämre. Det säger han själv. Vem är så trolös som vad ni är trolösa? Vem är så kärlekslösa som vad ni är? Men det som är hemligheten med Israel och det som ligger i Davids bön här, det är de där två sista bokstäverna i namnet Israel, nämligen EL. EL är förkortningen på en av de viktigaste namnen på Gud, nämligen Elohim. Elohim. Och det här det visste David. Att det här lilla folket, det trolösa folket, det är någonting stort. Därför att Gud i himlen har knutit sitt namn till detta folket. Och varje gång Israel uttalas blir Guds namn känt. Kanske inte alltid för svenskarna, men in i andevärlden. Och det är inte betydelselöst, vänner. Så blir Elohim känt. Och det är det David ber om här. Finns det ett enda folk på jorden som är som ditt folk? Och syftet med det här folket, det är bara en enda sak. Och det är att göra Guds namn Elohim känt. Det här räcker för mig för att välja attityd till det här folket. Alltså vi älskar inte Israel därför att de är särskilt älskvärda. Utan det har med Gud att göra. Nu ska vi gå vidare till andra krönikeboken, det sjunde kapitlet. Då är det Davids son Salomo som har blivit kung i landet. Han har byggt templet i Jerusalem. Templet är invigs den här dagen. Eller i det kapitlet, det sjunde kapitlet. Och när Salomo han ber, så har han en lång bön. Han ber en lång bön, men jag ska inte ta allt det där. Vi börjar på den 12:e versen. Där står det så. Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sa till honom: jag har hört din bön. Jag har utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppa att fördärva landet, eller om jag sänder pest ibland mitt folk. Men mitt folk som är uppkallad efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig, då vill jag höra det. Om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Det där är det viktigaste som Gud kan säga om Israel. Det handlar inte om folket som så, utan det handlar om att himmelens Gud har satt sitt namn till ett litet ömkansvärt folk på jorden. Det här är nu inte första gången det här händer. Det här är faktiskt den gammaltestamentliga förklaringen till det som vi i Nya testamentet kallar för pånyttfödelsen. Och första gången det här ägde rum, det var med en man som hette Abram. Gud valde Abram. Och så står det så här i första Moseboken. Gud kommer till Abram och säger, vi kan slå upp det. Vad roligt, ni har biblarna med. Ska vi se om vi hittar det. Första Moseboken kan vara 15, 16, 17. 17. Första Moseboken 17. Där går Abram. Och så får han löftet om en son. Och då säger Gud så här i den 17 kapitlets 5 vers. Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham. Varför i all världen? Varför var det här så viktigt för Gud? Så han säger att den där gamle mannen, han ska inte längre heta det han har hetat i 75 år. Utan nu ska han byta namn. Och så lägger Gud till 2 bokstäver, H-A. Jo, för Gud var detta viktigt. Därför att de där 2 bokstäverna H-A, de är förkortningen på de 2 andra viktiga gudsnamnen. H är förkortningen för Javé. Och A är förkortningen för Adonai. Och då har vi de 3 viktigaste gudsnamnen. 2 har vi Abraham, Javé, Adonai. Och det 3:e har vi Israel, Elohim. Varför var det här viktigt? Jo, det var viktigt för Gud att tala om. Jag bor inte bara i himlen, utan jag bor också på jorden. Jag är när den som har ödmjuk och förkrossad ande. Jag bor i dem. Mitt namn är i dem. Det är för Gud viktigt. Så det är den gammaltestamentliga förklaringen till det som vi i Nya testamentet kallar att bli född på nytt. Gud bor i våra hjärtan, han bor i våra kroppar. Han är när oss var och en, och han vill liksom vara med oss på det här. Vi ska gå ett ställe till i Gamla testamentet ska vi se om vi hittar det, första Samuelsboken. Det är alltså när templet ska byggas. Templet i Jerusalem, och då bör vi faktiskt hamna i andra Samuelsboken och inte den första, va? Intressant. Nu hittar jag, vi återkommer till det lite senare. När Herren han bygger templet i Jerusalem och de ska inviga det, då kommer återigen det, varför bygger man ett tempel? Varför finns den här kyrkan till för? Vad är syftet med det hela? Då säger Herren så här: ni ska bygga ett hus åt mig så att mitt namn kan vara där. Så att när ni ber till mig, då hör jag er. Det är syftet. Ni ska bygga ett hus åt mig så att mitt namn ska vara fäst vid det huset, så att när ni ber till mig, då hör jag er. Och därmed så kunde liksom Gud inte, han kunde inte ta sig ut ur det här, han kunde inte backa på det hela, utan när templet fanns där i Jerusalem, då kunde Israels barn samlas. Och det var därför Jesus han sa så här: mitt hus, det ska vara ett bönehus. Det är syftet. Det är väl förmodligen likadant med det här huset. Alltså det finns ett syfte med våra kyrkor. Och nu kan jag bara tala personligt hur jag själv ser på det. Men när jag ser en kyrka, då ser jag byns eller kommunens eller stans bönehus. För det främsta som vi kan göra med den här kyrkan, det är bönemöte. Alltså det finns ingenting som kan vara viktigare än att vi samlas för att bedja. Vi kan bedja hemma, vi kan be på gatorna där vi går. Men alltså det ligger med det här gammaltestamentliga, när Herren säger: ni ska bygga ett hus så jag kan sätta mitt namn till det. Så att när ni ber där, då har jag lovat att jag ska höra er. Därför är varje kyrka ett vittnesbörd. Det är inte ett vittnesbörd om pingströrelsen, men det är ett vittnesbörd om pingstfolkets Gud och allt Guds folks Gud. Kan man få säga på det sättet? För Gud var det här viktigt. Nu går vi fram till Jeremia. Profeten Jeremia, den unge profeten. Jag tycker det är så gott att han var så ung så han tyckte att han platsade inte i gänget. Han sa: Herre, jag är för ung för det här. Så Herren, glöm det. Gå och stad med vad jag lägger på dig. Förmodligen en tonårspojke. Det var ju nästan de flesta. Jag menar, ni grabbar, ni är redan lite akterseglade i jämförelse med profeterna i Gamla testamentet. Daniel, han var 17 år gammal. Jeremia, han var kanske ännu yngre. Och så vidare. Det är gott när Gud han tar den här unga generationen. Men vad i fall så är man samlade till bönemöte i det 14 kapitlet. Och så här ber Israels folk. Alltså det är inte bara att knäppa händerna och säga: Herre, nu vill jag att du gör si och så vill jag att du gör så. Utan här är det nästan att sätta Gud mot väggen lite grann. Och så ber man så här. I den sjunde versen, Jeremia 14:7. Även om våra missgärningar vittnar mot oss, grip in ändå för ditt namns skull, Herre. Ja, gång på gång har vi avfallit och vi har syndat emot dig, du Israels hopp, dess frälsare i nöden. Och så kommer det, och det här är ju ganska tuff bön. När man riktar sig mot himmelens Gud och säger: varför är du som en främling i landet? Som en vägfarare som stannar för en natt? Varför är du som en rådlös man, liten hjälte som inte kan hjälpa? Du finns ju mitt ibland oss, Herre, och vi är uppkallade efter ditt namn, överge oss inte. Så det är som att Gud har överlåtit åt Israels barn, vad ska vi kalla det, trumfkort på något sätt. Han har gett någonting till dem som de kan använda, och här använder man det. Man säger, Herre, varför stannar du bara en enda natt i Bollstabruk? Varför sitter du här som en rådlös man? Vet du inte vad du ska göra? Och vi finns ju här, vi som är uppkallade efter ditt namn. Herre, grip in. Ja, vi har visserligen syndat. Det har vi gjort. Men Herre, du är vårt hopp också i detta. Alltså, ni skulle vara med på ett bönemöte där nere bland de här när de sätter igång. Det skulle vara uppfriskande för oss alla. Det är inte bara att knäppa händerna och säga, Herre, ske din vilja, vet. Det är det inte. Utan de sätter Gud emot väggen och de trycker på för fullt. Och de slipar sina argument. Och de fortfarande så är detta det tunga argumentet. Herre, det här är inte vi. Det handlar om dig. Det handlar inte om Israels folk, det handlar om Israels Gud. Och nu ber vi att du griper in och att du visar din välsignelse och hjälp för oss i den här situationen. Vi ska gå till första Samuelsbokens 12:e kapitel en gång till. Första Samuelsbokens 12:e kapitel. Det är alltså Samuel nu som är kung i landet, och det är han som ber, Davids son Salomo. Det har börjat en ny tid i Israel. Man har tidigare bara haft profeter. Men då kom den tiden när Israels folk sa så här: vi vill vara som de andra folken runt omkring. Vi vill inte vara unika. Det är inte nog att vi har profeter och domare, utan alltså de andra folken, de har ju kungar. Och så går Samuel till Herren och alldeles förtvivlad och säger: hör du vad de ber om? Och Herren säger: låt dem få det. De kommer snart att inse att de hade det bättre förr. Men här ber nu då Salomo, och så ber han så här i den 20:e versen. Eller Samuel säger till folket: frukta inte. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. Vik inte av för att följa tomma gudar som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet. Men för sitt stora namns skull ska Herren inte förskjuta sitt folk, eftersom Herren har beslutat att göra er till sitt folk. För sitt stora namns skull ska Herren inte förskjuta sitt folk. Och det är detta som har följt Israels barn i århundrade och i årtusende. Det är inte folket, det är inte dess helgelseliv, det är inte deras böneliv, utan det är att Gud har satt sitt namn till dem, och därför så kan han inte förskjuta sitt folk. Och så går vi till första kungaboken, och då hittar jag liksom det jag sökte. Första kungaboken, bara för att få ta med det bibelstället. 8:e kapitlet. Första kungabokens 8:e kapitel. Och där läser jag från den 27:e versen. En fråga som man idag har, den är väldigt vanlig i vissa kyrkor, jag ska inte säga vilka, men i vissa kyrkor i Sverige. Där man då säger så här att Gud, han kan väl inte bo i en kyrka. Det är en sån här gammal fråga. Men här tar Salomo upp frågan i den 27:e versen. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Se himlarna. Och himlarnas himmel rymmer dig inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt. Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre, min Gud. Så att du hör det rop och den bön som din tjänare idag sänder upp till dig. Och låter dina ögon natt och dag vara öppna mot detta hus. Mot den plats som vilket du har sagt, mitt namn ska vara där, så att du hör den bön som din tjänare ber när han vänder sig mot denna plats. Det där visste Salomo. Alltså, vi har tempel i Jerusalem, och syftet med det templet, det var bönen. Så är det fortfarande. Idag har man inget tempel i Jerusalem. Det närmsta man kommer, det är det vi populärt kallar för klagomuren. Det heter egentligen västra muren. Men jag tycker fortfarande det är gripande att få gå ner till västra muren. Beblanda mig med alla judar som är där. För det är en sak man gör där. En enda sak. Och det är att man ber. 24 timmar om dygnet. Finns inte en minut på dygnet då inte det sitter en man eller en yngre person. Och så ber man. Varför då? Jo, därför att det är den gudomliga kallelsen med templet i Jerusalem. Att det alltid ska vara tillgängligt, och man ska bedja, man ska lova, man ska tacka Herren. Och så ska man bedja om en sak, nämligen om shalom. Och den shalom man ber om kan aldrig bli en verklighet förrän det att Messias kommer tillbaka. Där har man suttit, där sitter man, och där kommer man hålla på till dess att Messias kommer tillbaka. Och det är ju det som är så spännande med Israel. De är liksom det stora, stora tecknet på att en dag så ska Messias komma tillbaka. Kan du bara tänka tanken? Att du sitter hemma vid nyheterna och lyssnar på nyheterna och tror du ska höra hur det är i Amerika eller Australien eller vad det är för någonting. Och så plötsligt, förstår du, så bryts sändningarna av, och så sänder man från Jerusalem. Och så säger man så här: det har hänt någonting i Jerusalem. Det går omkring en person i Jerusalem idag som inte har gått där på 2000 år. Och så är kamerorna riktade. Varje fall är det så att chefen för CNN, det är ju en av de två eller största tv-kanalerna vi har i vår värld. Jag vet inte om han är någon bekännande kristen. Men han bor i Jerusalem. Och jag såg en intervju med honom. Och så frågar man honom, som sänder ut nyheter dygnet om 24 timmar. Och så frågar man honom så här: om du fick sända ut vilken nyhet som du får välja vilken nyhet som helst, vad skulle du helst vilja sända då? Vet du vad han säger? Då skulle jag vilja ha tv-kameran uppriggad. Och så skulle jag rikta den mot Oljeberget. Och så vill jag sända när judarnas messias stiger ner på Oljeberget. Du kan tro att det kommer att sändas. Du kan tro att det kommer att sändas. Jag tror inte jag ska få vara med och se det. För jag tror att det ska hända saker och ting innan det. Vi har församlingens uppryckande och mycket annat vi kan komma till i veckan. Men du förstår att när han stiger ner på Oljeberget, det är det man längtar efter. Det är det man ber om. Det är det man ser fram emot. Och jag tror precis som de här analytikerna. När de talar om situationen i Mellanöstern, då säger de: det är ingen politisk strid i Mellanöstern. Det är ingen etnisk konflikt i Mellanöstern. Det är ingen ekonomisk konflikt i Mellanöstern. Utan i botten på situationen i Mellanöstern så ligger det en andlig fråga, och den går inte att lösa. Det säger sådana som inte bekänner sig som kristna. Och jag tror precis att det är detta det handlar om. Annars skulle man ha löst situationen. Men i botten ligger det en konflikt. 1999, det är inte så länge sedan, då sa Yassir Arafat så här: vi inom PLO, vi är inte intresserade av Jerusalem. Vi vill inte konkurrera med Medina och Mekka. Utan vi vill sätta allt fokus på Medina och Mekka. 1999, det har hänt väldigt mycket sedan dess. Du. Väldigt mycket. Fram till 1948. Så var tempelberget i Jerusalem, det var stans soptipp. Det var där man vräkte allt avfall. Det var där man kastade allt men inte man ville ha. Det har hänt mycket sedan dess. Och idag så står striden inte om Haifa, inte om Tel Aviv, inte om Tiberias, utan den står om Jerusalem. Den står inte om västra Jerusalem, där ingen som vill ha västra Jerusalem utav muslimerna, utan man vill ha östra Jerusalem. Och man vill inte ha vad som helst i östra Jerusalem, man vill ha tempelberget. Man kan fråga sig varför. Vad är det som har hänt på dessa få år från det att Yasser Arafat sa vi är inte intresserade? Ja, det enda som jag kan tänka mig som har förändrat frågeställningen, det är Messias ankomst är oss närmare idag än när Arafat sa det där. För det är det det handlar om. Det är det det handlar om. Nu tror jag snart min tid är ute här för ikväll, men får jag bara ta den här frågan, alltså den som ligger i botten på alltihopa. Det handlar om Guds namn. Det är det viktigaste. Det handlar om Guds namn. Och så går vi in i Nya testamentet till Apostlagärningarna. Apostlagärningarnas fjärde kapitel. Då har Jesus lämnat sina lärjungar. Den heliga ande har utgjutits. Det är väckelse i Jerusalem. Många tusen har kommit till tro på Herren. Och så sker ett helbrägdagörelseunder. Det är en lam som blir helbrägdagjord. Och när han blir helbrägdagjord så blir det problem bland de religiösa. Så man kallar in Petrus och Johannes. Så säger man, hur kunde det här ske? Och så kommer frågan som är så kristallklar för dem i det fjärde kapitlets sjunde versen. De förde fram apostlarna och så började man förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort det här? Och så säger Petrus hur det låg till. Och så förbjuds de. De förbjuds inte att tala om Jesus. Men de förbjuds att tala i Jesu namn. Och när de säger det här, då rör de vid Gamla testamentets starkaste uttryck. Och det var att tala i någons namn. Och de förstod att man blir inte frisk bara för att man kommer och lägger händerna på sjuka. Det blir man inte. Man blir inte helbrägdagjord bara för att man säger att vi har inte silver och guld. De förstod att här fanns det någonting som var mycket, mycket starkare. I vems namn har ni gjort det? Och jag bara säga det första kvällen här. Detta är vår stora tillgång, vänner. Detta är vår stora tillgång. Judarna, de hade Guds namnet i templet som gjorde att det spelar ingen roll vilka fiender som kom där. Om Gud var med dem, då segrade de. Och vi har ett namn som inte vi bara talar om, utan vi talar i det namnet. Vi talar i det namnet. För jag slutar med en psalm som vi alla känner till och som liksom sammanfattar både judendomen och kristendomen i samma sak. Och det är en välkänd psalm som vi skulle kunna läsa tillsammans som vår lilla trosbekännelse här ikväll. Den 23:e psalmen. Kan ni den? Då läser vi. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och du låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Jag vill säga det till dig som tycker ibland att din helgelse inte har nått någon större kvalitet. Eller tycker att din tro inte är tillräckligt stark. Du lägger det åt sidan. Därför när det gäller Guds behandling av dig så handlar det inte om dig. Lika lite som det handlar om Israel när det gäller Israel. Det handlar om Gud. I den här boken så är allting centrerat omkring Gud. Allt. Det rör sig omkring Gud. Hemligheten till det som sker, det är Gud. Men i det samhälle som vi lever idag så är allting centrerat omkring den enskilde personen, omkring mig. Jag är världens centrum. Vad kan jag få ut av samhället? Vilka förmåner har jag som inte jag har tagit reda på? Och så vidare. Allting är så om mig. Och vet du, när allting centreras omkring mig, då kan jag bara bli besviken. Det går inte på. Jag blir bara besviken. Men när allting centreras omkring Gud, då fylls alla källor. För att ta ett Luther-citat, jag är ändå präst. Men redan på 1500-talet så sa Luther så här. Den största faran i den kristna församlingen, det är att församlingen försöker och möta människornas behov. Det är den största faran som man såg. För de behoven är fullständigt bottenlösa. Församlingens stora kallelse, det är bara att fokusera sig på Jesus. Därför att när vi fokuserar oss på Jesus så mättas alla behoven. Då kan jag få säga som psalmisten säger, Herre, alla mina källor då med i dig. Och så slipper det här fokuseringen på mig själv. Behöver inte bli besviken, behöver inte jämföra mig med andra. Utan alla mina källor de har jag i Herren. Han som är Israels Gud, också vår Gud. Och vill vara med och välsigna oss i detta. Sista bibelstället innan vi slutar ikväll. Ska vi fortsätta imorgon med tidstecknen om det som ändå vi har i vår bibel, om det som sker. Idag är det ju otroligt spännande att följa med på nyheterna. Har ni tänkt på det? Har ni tänkt på att när det gäller Afrika och konflikten i Afrika så berör det inte vilka länder som helst. Det berör de viktigaste länderna ur det bibliska perspektivet, nämligen Egypten, Libyen och Tunisien. Varför de är så otroligt viktiga ska jag återkomma till. Men det berör inte andra delar av Afrika som också är diktatoriska på olika sätt. Men det berör de länderna som ur biblisk synpunkt är de viktigaste länderna. Jag tycker det är jätteintressant. Och så berör det Syrien. Varför då? Varför är det just Syrien? Inte Libanon. Det är inte Jordanien. Utan det är Syrien. Det kan gå hem och läsa Jesaja 19. Som en förberedelse ska vi återkomma till det. Men jag skulle ändå bara vilja sluta här ikväll med Hesekiel. Hesekiel 39. Och sen kommer jag säkert att komma tillbaka till det. I det kapitlet så står det så här, i den 29:e versen. Då skall de inse att jag är Herren deras Gud som förde dem bort i fångenskap bland hedna folken. Och sedan samlade de till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där, det vill säga utanför. Och min lilla barnsliga fråga det är, har detta gått i uppfyllelse? Har detta skett? Herren säger, en dag så ska det inte finnas en enda Israel utanför landets gränser. Varenda en ifrån Sverige, Danmark, Amerika, Europa, varenda en ska hem till sitt land. Varenda en. Och man kan fråga sig, varför? Jo, säger Herren, 25 versen. Därför säger Herren, Herren så. Nu ska jag göra slut på Jakobs fångenskap och så ska jag förbarma mig över hela Israels folk och brinna av iver för mitt heliga namn. Och när Gud brinner av iver för sitt heliga namn så kommer det bland annat att innebära en dag då ska varenda Israel i hela världen hem till sitt land. Det har inte skett. Men det ska ske. Och idag ser vi en invandring som liknar, eller som inte har någon motsvarighet sedan tidigare, utav israeler som kommer hem till sitt egendomsland. Men tänk när Manhattan ska tömmas på sina. När Ryssland ska tömmas på sina judar. När Sverige ska tömmas på sina. Allihopa ska hem av en enda orsak. Säger Herren, jag brinner för mitt namns skull. Ibland säger man så här, man ska inte tala politik i kyrkan. Du, det här är storpolitik. Det här berör hela världen. FN och EU och Sverige och vad det än är. Alltså det är spännande att läsa och följa med. Och jag tror att vi är liksom i början utav någonting fantastiskt som håller på att hända med det där lilla folket i Mellanöstern. Som inte är någonting att räkna med om inte det var det för att de hade sin Gud. Amen. Är det någon som har någon fråga? Annars kan vi ta samtal sen lite grann och fundera lite grann på det. Men vi ska fortsätta på det här imorgon med det här med tidstecknen och se liksom, vad är det som händer? Och kan vi se liksom, för Jesus säger, när ni ser att detta börjar hända, då kan ni lyfta era ögon upp. Vi ser mycket idag. Far, jag tackar dig för ditt ord och jag tackar dig Herre för att du har knutit ditt namn till detta lilla folk där nere i Mellanöstern. Tack för att de är på ett särskilt sätt ditt egendomsfolk, din ögonsten Herre. Tack för att vi får vara med och välsigna det här folket Herre. Och vi bara ber dig Herre, vi ber dig att de skulle få vara ett ljus i mörkret där nere. Vi ber dig Herre att de skulle få vara ett vittnesbörd om en levande Gud. Vi ber dig Herre att de skulle få erfara Herre, det är inte genom vapen, det är inte genom mänsklig styrka de ska vinna, utan genom din ande Herre säger du själv. Välsigna dem Herre. Och när du välsignar dem, välsigna oss de här stunderna. Låt oss få se in i ditt ord, Herre, och känna att det håller på att hända saker och ting, Herre, som aldrig har hänt innan. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.